take my advice. If you love someone, don't think twice.
The Rubettes med Sugar Baby Love, en brittisk popgrupp från 70-talet. Och gillar man sån här musik, då ska man stanna kvar här i P4, där det blir P4 Retro med mig, Lisa Friberg. Den bästa musiken från 60- och 70-talet, lovar jag. I P3 nu blir det P3 Historia, så det kan man lyssna på dokumentärt. Och först ut, innan allt detta roliga, ska vi få Ekot med Carina Segura Morberg.
Vaken. Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
God morgon, här är Ekot. Regeringen skärper kontrollen av den så kallade skuggflottan i Östersjön. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det är viktigt att agera eftersom skuggflottan blivit en central del i det ryska krigsmaskineriet.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder, som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg.
Ja, regeringen har fattat beslut om en ny förordning som innebär att Kustbevakningen och Sjöfartsverket från och med den 1 juli ska samla in försäkringsuppgifter även från fartyg som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon, inte bara de som anlöper en hamn. Det här är, enligt en promemoria från Justitiedepartementet, en viktig pusselbit i arbetet mot den så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Och det är viktigt att agera, enligt justitieminister Gunnar Strömmer.
Den ryska skuggflottan, allt sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion mot Ukraina, spelar en väldigt viktig roll för det ryska krigsmaskineriet.
Reporter Lova Olsson. I Lunds kommun knivskars en pojke i bröstet igår kväll, rapporterar Sydsvenskan. Han skadades allvarligt och vårdas nu på sjukhus. Tre personer har gripits och de är nu misstänkta för mordförsök. Under sin kongress i Göteborg har Socialdemokraterna sagt ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott. Beslutet togs efter en hård debatt på S-kongressen. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg, men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid.
Socialdemokraterna vill nu alltså tillfälligt pröva och utvärdera en sänkt straffbarhetsålder, men är fortfarande emot generella sänkningar. USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Så vädret idag, blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. I södra Norrland halvklart till mulet. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. Temperatur 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot, klockan 6 i studion. Carina Segura Morberg.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3. Put your headphones on. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way. So I still get told up. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way. So I
to my favorite song. So I'm soaking up the Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. I didn't think you would understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
Berlin, 1936. Från luften håller zeppelinaren Hindenburg ett vakande öga på Olympiastadion och dess läktare som till sista stol är fylld av upprymda åskådare. Det stora luftskeppet glider förbi på den regntunga himlen och hälsas med applåder av 100 000 par händer. Mitt i skaran, skymd bakom bänkgrannarnas paraplyer, sitter en ung kvinna. Ganska liten och en smula satt med vakna ögon och reporterblocket i högsta hugg. Hon har sinnena på helspänn, redo att transformera det hon ser och hör till spänstiga meningar i det reportage som snart ska tryckas i en av Sveriges största dagstidningar. Nu tutar fanfarerna utanför arenan. Det betyder att mannen vars ansikte varenda kotte i västvärlden numera känner igen är på väg. När han uppenbarar sig, då när heilropen över hela stadion och publiken hälsar Tysklands fyrer Adolf Hitler med hans signaturgest. Hon låter blicken fara över läktarna. En igelkott. En enda jättelik igelkott av utsträckta armar ser ut som. Hon noterar, smakar på formuleringarna och vrider uppmärksamheten åter till spektaklet. För när den tyska nationalsången har sjungits och tystnat är det dags för 1936 års olympiska spel att inledas och för Barbro Alvings karriär att rusa mot toppen. Bang är här för att stanna.
Det här är berättelsen om Barbro Alving, hela svenska folkets Bang. Reportern som skildrar allt från omskakande världshändelser till vardagens trivialiteter. En passionerad arbetsnarkoman med orubblig övertygelse som lät allt annat stå åt sidan för den journalistiska gärningen.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringe.
Ända sedan hon var liten skolflicka har Barbro Alving vetat att det är journalistyrket som gäller. Nu sitter hon här, 27 år gammal, på Olympiastadion i Berlin 1936, med block och penna i fast grepp och noterar med uppmärksamma sinnen vad som pågår. Än så länge är hon en förvisso uppskattad, men inte vidare bemärkt DN-journalist. Men efter det här jippot kommer hon bli en stjärnreporter vars signatur Bang i åratal ska sälja lösnummer i driver. För hennes yrkesliv ska fortsätta just så här. Hon är på plats där det händer. Från blodiga krig, dramatiska omvälvningar och omsusade evenemang ska artiklar signerade Bang sändas hem. Hela sitt liv kommer hon att viga åt journalistiken. Och hon ska åtnjuta berömmelse och status som är få förunnat. Men inte utan offer. En karriär på Barbro Alvings nivå är dyrköpt. Både för henne själv och för dem hon har närmast. Att göra ett enda litet futtigt Petri historieavsnitt och där i försöka täcka hela Barbro Alvings liv och gärning är en fullständig omöjlighet. Hennes yrkesliv är ett panorama över större delen av 1900-talets historia. Och det är bara en bråkdel av hennes äventyr som går att klämma in. Så vi har vaskat och sållat och snittrat en bana genom ett urval av bangstrapatser. Vi bjuder er välkomna att följa med när vi hänger henne i haserna i 9 omistliga stopp. 9 kapitel i den moderna tidens mest brännande politiska skeenden med Bang som ciceron. Och vi börjar just här i Berlin, som sjuder av stark OS-pepp och djupt obehag. Sommaren 1936. Överallt flaggas det i den tyska huvudstaden. Och det är 2 motiv som dominerar. Dagens Nyheters reporter Barbro Alving har med sina egna ord fått ett hakkors på den ena näthinnan och de olympiska 5 ringarna på den andra efter en kort rundtur i stan. Och mängden flaggor är bara en av de saker som Barbara Alving noterar och ska skriva hem till DNs läsare om. Hon är trots sin relativt unga ålder både en skicklig reporter och en pricksäker stilist. Skriver så att en värld av bilder stiger upp från tidningssidornas trycksvärta. Nu ska svenskarna få följa de olympiska sommarspelen i Berlin utifrån hennes horisont. Men vem är hon då, vår ambitiösa journalist? Ja, hon har levt större delen av sitt liv i Stockholm, men är född i lärdomsstan Uppsala. En lärd familj.
Ja, hon kom från en väldigt ordrik miljö. Alltså, hennes pappa var doktorerad i nordiska språk och hennes mamma var författare och kursör. Så att det pratades mycket och språket var väldigt viktigt i hennes uppväxt. Och det lästes väldigt mycket också.
Det här är Beata Arnborg, författare till biografin Barbro Alving, Krig, kvinnor och Gud.
Hon bestämde sig väl i 10-11-årsåldern. Men hon hade väldigt klart för sig på vilket sätt hon skulle bli journalist. Hon skulle naturligtvis inte bli vilken liten journalist som helst, utan hon skulle sändas ut på alla världshändelser och träffa världens stora. Och så skulle hon alltid vara klädd i en trenchcoat med slängande skärpändar. Bang älskade att gå på bio. Hon hade sett amerikanska filmer hur amerikanska journalister såg ut, och så tänkte hon se ut.
Klädstilen kommer hon i sin tid både få till och förfina, även om den inte är helt på plats ännu så här i Berlin i mitten av 30-talet. Hon är fortfarande ung och har en bit kvar att gå innan hon är en av de riktiga rävarna inom journalistiken. Vidare erfaren är hon inte heller när det gäller sportens värld. Det gör inte så mycket här i Berlin, för hennes huvuduppdrag är inte just det idrottsliga. DN har förstås skickat en kader av sina sportreportrar för att hantera den biten. Och Barbro är där för att vara tidningens ögon på allt som händer runt omkring. Och i ärlighetens namn är hon inte toppnamnet bland de utsända. Signaturen Bang är inte okänd. Men det är en bit kvar till den stora berömmelsen.
It was always you.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. Lyssna på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 2.
Stora idrottstävlingar är alltid mer än själva sportaktiviteterna i sig. Och det gäller kanske särskilt Berlinolympiaden år 1936. För övre Europa kastar två totalitära bjässar skuggor. Det kommunistiska Sovjetunionen och ett Tyskland som relativt nyligen fallit i nazisternas händer. Det som sker här på Olympiastadion med omnejd är uppvisningar av styrka och makt, skickligt orkestrerade av det nazistiska propagandaministeriet. Barbro Alving är redo. Både ordentligt påläst och med sin skarpa, milt roade blick påslagen samlar hon intryck. Och reportagen hon skriver är rappa, roliga, matiga och gör dundersuccé.
Första dagen så stod det liksom bara lite grann puff på första sidan. Och en av hennes sista rapporter, den publicerades in extenso på tidningens första sida. Och hennes namn var då större än själva rubriken. Så hon hade verkligen vunnit en ny läsekrets. När hon kom tillbaka så var hon ju hur omtalad som helst.
Olympiska spelen är en kuliss. Det förstår Barbro Alving mycket väl. men ser hon vad som dväljs där bakom. Hennes texter från Berlin har en skojfrisk ton. Och de är också till för att roa. Men det finns ändå en udd i Bangs rapportering. Hennes obehag inför fyrens regim smyger sig in. Hon skriver till exempel att Bermuda, vars OS-trupp valt att göra Hitlerhälsningen, tycker tydligen om diktatur. Bolivia också. Påminnelser om den auktoritära regimens metoder finns alltså. Bang är ingen nazistkramare.
Hon bestämde sig alltså i 20-årsåldern att hennes hjärta stod till vänster, så att det var helt klart att hon var väldigt avståndstagande mot nazismen.
Den här gången är rapporteringen nedtonad. Men till Tyskland ska Barbara Alving återvända. Och då får erfara vad som händer med den som ifrågasätter den nazistiska propagandan. Efter Berlin är det tänkt att Barbro ska ta lite tjänstledigt från tidningen. Och så blir det. Hon pysslar med ett sidouppdrag i Genève och reser sen bland annat till Paris. Men där får hon upp ögonen för något en resande reporter inte kan stå över. Raskt blir hon Bang igen. Men den här gången inte humoristisk samtidsskildrare, utan i en helt ny roll. Med ett betydligt större allvar än förut. Hösten 1936. Den spanska generalen Francisco Franco skyr inga medel. Han ser hellre huvudstaden Madrid totalförstörd och invånarna döda än lämnar den i motståndarnas händer. Sen sommaren 36 har ett uppror pågått i Spanien, instiftat av den fascistiska rörelse som bland andra Franco är ledare för. En kupp har genomförts mot den folkvalda regeringen som styr landet. Och nu på hösten har den svällt till ett fullskaligt inbördeskrig. Francos styrkor når Madrid i början av november. Och den republikanska regeringen retirerar till en annan stad. Men Madridborna vägrar ge vika för Franco. Som i sin tur alltså är fast besluten om att inta stan. Och när hans arméer inte lyckas bryta sig igenom försvarslinjerna inleds terrorbombningarna. Luftanfall direkt riktade mot civilbefolkningen med syftet att skrämma dem till underkastelse. Nyheten om den spanska ultrahögerrörelsens kupp och krig sprids förstås snabbt utanför landets gränser. På väggarna i Paris bohemkvarter sitter affischer som ropar ut behovet av stöd till den spanska demokratiskt valda regeringen till alla som går förbi. Och i november 1936 är en av de förbipasserande den snart 28-åriga Barbro Alving. Hon är på besök, bland annat för att hon har en käresta i Paris. Men nu verkar det gått åt skogen med kärleken. Och istället fokuserar Barbro på det som sker i Spanien.
Och då insåg hon ju också att hon skulle kunna få rapportera från en krigshärd på det här viset. Och att det skulle ju betyda mycket för hennes karriär också. Hon ville ju ut och hon ville ju till världshändelserna.
Så hux flux har Barbro rest med tåg, lyftat med bil och med stor viljestyrka och en nypa tur lyckats ta sig in i det belägrade Madrid. Det är en chock för en som hon själv kallar sig fredsbortskämd svensk och står mitt i krigets vardag. Men hon finner sig och gör sitt journalistiska arbete. Frågar, observerar, rör sig i raserade kvarter och på fältsjukhus. Möter levande och döda. Och rapporterar hem i berättelser som är svåra att värja sig mot.
Den starkaste bild man använt hittills mot kriget har varit de ändlösa raderna med vita kors på de stora slagfältskyrkogårdarna. Det är trots allt en vacker bild. Kriget kring Madrid kan ge en annan, en långt fasansfullare. Det finns inte ord för den skräck, den sorg och det elementära hat mot de skyldiga som griper en när man går en rond genom ett av Madrids bårhus dagen efter ett lindrigt bombardemang. I kista efter kista, nakna, enkla trälådor ligger de där. Jag räknar till 17. Längst bort står den hemskaste. Det var en spansk läkare, berättar den likbleka gendarmen. Nu är det ingenting. Lösryckta lemmar. Inget huvud. Hela kroppen uppriven som en anatomisk skolplansch. På ett högre bord bredvid ligger två småbarn. En 7-årig pojke med krossat huvud. Säkert ännu med byxfickorna fulla av alla småpojkars internationella grejor. Kistan bredvid är inte en kvarts meter lång. Det är en halvårs baby som har dött av chocken efter fallet. Han är oblodig och ännu söt.
I lite mer än 2 veckor blir Barbro kvar i Spanien. Och hennes reportage som sänds hem och publiceras när hon lämnat landet blir hyllad av läsarna. Succé igen alltså. Men själv mår Barbro inte bra av att se och skriva om den bistra krigsvardagen.
Hon var ju inte beredd och hon blev ju väldigt chockad över vad hon såg. Hon var ju med om bombanfall, om granatattacker, hon såg flyktingfamiljer, hon såg döda, hon såg lemlästade. Det var ju en helt ny värld för henne och hon tyckte det var väldigt otäckt. Hon blev oerhört berörd. Samtidigt som hon ändå orkade arbeta och skicka texter. Hon gick in i yrkesrollen, helt enkelt.
Men hon är sliten. Säkert känslomässigt utmattad av såväl alla intryck som den där kärleksaffären som gick i kras. För även en journalist har ju privatliv och hjärta. Men kanske också uppfylld av övertygelse. Barbara har länge varit engagerad i fredsfrågan. Kan upplevelsen av att stirra kriget i anletet ha påverkat hennes etiska kompass? Den är nämligen tydlig. Barbro Alving bekänner sig till radikalpacifismen.
Och det är klart att den stärktes när hon såg vad kriget hade för konsekvenser för människor. Och inte minst alltså spanska inbördeskriget där civilbefolkningen blev mycket mer drabbad än den någonsin hade varit tidigare.
Pacifismen ska Barbro stå fast vid. Med ett så stort patos att hon är redo att begå brott. Och uthärda straff för det hon tror på.
Send me shivers from my
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
So now, ladies and gentlemen, let me introduce to you our local band, Johnny and the Boys. It's a pleasure to be here tonight, seeing so many of you. He already started singing, so I probably should get off now. Take someone you love and you should grab it. You should grab it. Okay, let's go.
Yeah.
I think I just fell down. Cause you just call me. For a long time. Right. I will always be here. Ask me anything that you say. Yeah, you know I'ma keep up if you wanna stay. I'ma keep up if you let us be. Cause I remember it like it was yesterday. For a long time. For a long time.
Ooh.
Vi är P3.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
Hemma i Sverige tickar livet vidare för Barbro. Det är häng med vänner på krogen. Alltid en kärleksaffär eller två på gång. Och så förstås små och större uppdrag på jobbet. När 1936 är till ända har hon alltså breddat sin repertoar. Från småputtrig betraktare till tung krigsrapportör. Och att det ska bli mer av den varan i hennes liv anar hon kanske. För det mesta pekar mot att den fred som rått i Europa sedan det stora krigets slut 1918 snart kommer vara över. Runt allas vardag osar av oro inför framtiden. En upptrappning är igång. Vi ska kasta oss fram ett par år och följa med Bang rakt in i overtyren till den stora katastrofen. Hösten 1938. Utropen ekar på järnvägsstationen i Leipzig. En ramsa på rim om att fyren ska befria den tysktalande minoriteten som bor i Sudetområdet i Tjeckoslovakien. Befria, inom citattecken då alltså. För med en annan ramsa skulle man kunna rimma ihop att det hela i slutändan ska handla om annektering av en annan stats landområden. Den 29-åriga Barbro Alving som sitter och avnjuter sitt morgonkaffe med tillhörande cigarett i väntan på sitt tåg, lyssnar och ryser. Kan man tänka sig åtminstone. För hon gillar inte det hon hör. Och som den kavata människa hon är, kan hon bara inte låta bli att säga något om det. När en tysk dam i en av stationens butiker rabblar upp den där ramsan, biter Bang ifrån och låter meddela att allt som den tyska radion kablar ut inte är sant. Sen går hon till sitt tåg. Men någon avfärd blir det inte. Man ifrågasätter nämligen inte nazistpartiets propaganda ostraffat. Upp på tåget kliver tysk polis. Haffar resolut Barbro, plockar med henne till polisstationen och börjar grilla henne under härj och skrän.
Först av en grupp och sen av en annan grupp och sen av en tredje grupp. Och som hon beskriver det efterhand så blir det tuffare och tuffare tag. Men sen frågar de henne, vad ska du göra i Gothersburg? Jag ska skriva om mötet mellan Chamberlain och er Führer. Och det blir avgörande för om vi får världskrig eller inte. Och då av någon anledning så släpper de henne.
Det är ett stort politiskt toppmöte som Bang är på väg för att bevaka. Adolf Hitler och Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain ska mötas i den lilla stan Godesberg i sydvästra Tyskland för att förhandla om sudetfrågan. Påtagligt försenad är Barbro Alving till slut framme och stegar in på sitt hotell. Där hon tvärt stannar, ser sig om och stelnar till. Tyska militäruniformer överallt. Och Gestapo. Det är Hitlers högkvarter hon har råkat boka in sig på. Det här kan sluta hur som helst. Så det blir en 180 graders svängning och ut i kvällsmörkret för att leta upp ny nattlogi. För Bang och för resten av omvärlden blir Chamberlains och Hitlers möte en besvikelse. I brev hem beskriver hon det som ett fiasko. För den brittiska premiärministern ger vika för Hitlers krav. Och efter ytterligare ett möte med flera av Europas ledare ges grönt ljus för Tyskland att ockupera Sudetlandet i Tjeckoslovakien. Chamberlain reser till London och deklarerar stolt att han nog har skapat peace for our time. Men Barbro Alving återvänder till Sverige med mörker i hjärtat. Framtidsutsikterna är olycksbådande. Och kanske är hon extra bedrövad av alltings dysterhet för att hon inte längre bara har sig själv att bekymra sig om. Hemma i Stockholm finns nämligen en ny, stor kärlek. Bang lever ett för sin tid okonventionellt liv. Hon är en yrkesarbetande kvinna i ett mansdominerat yrke. Hon super och röker som en hel kar. Har kärleksaffärer utan att vara gift och ligger med både kvinnor och män. 1937 hade hon en romans med en man, en kollega på DN, som dessutom var gift på sitt håll. Kärleken var inte särskilt länge, men den skänkte Barbro en gåva. Ett barn, en liten flicka som föddes i februari 1938 och fick namnet Ruffa. Men på 30-talet är det väl fortfarande djupt kontroversiellt att få barn utanför äktenskapet. Hur hanterar Barbro det?
För det första ska man komma ihåg att hennes familj bara välkomnade detta barn. De tyckte inte det var så mycket, utan det var roligt med att få ett litet barnbarn. Så att på det viset så var det inga problem för henne. Men sen var det ju också så att det var ont om barn på 30-talet. Så att man välkomnade även barn utanför. Det pratades om det frivilliga moderskapet och så. Och hon var väldigt öppen med det här. Så på det viset så blev hon som en rörelse i tiden.
Ja, Barbro Alving är en föregångare i frågan om ensamstående mödrar. Under lång tid har barn som fötts utanför äktenskapet kallats för oäktingar, bastarder, horungar. Men nu får svenskan ett nytt ord att smaka på. Bangbarn. Ett mycket trevligare sätt att beskriva saken, tycker nog många. Dessvärre kommer de andra elaka orden för barn utan gifta föräldrar att leva kvar länge. Och stigmatiseringen lika så. Men Bang och hennes Ruffa blir en fläkt av framtiden, kanske man kan säga. Men hur funkar det då rent praktiskt att vara ensamstående mamma? Ruffas pappa stöttar ekonomiskt till viss del, men vill inte vara med som närvarande förälder. Så hur kan Barbro Alving fara runt i Centraleuropa och rapportera från politiska toppmöten när hon har en 9 månaders baby hemma?
Till att börja med hon barnsköterska, och den hade hon anställt redan innan Ruffa föddes. Och hon försökte ju få komma ut på jobb redan när Ruffa var 3 veckor, så ringde hon till tidningen och sa att jag vill börja arbeta. Men då sa chefredaktören att det blir ingenting förrän hon är lite äldre.
Att Bang är ivrig och slå upp reporterblocket igen betyder inte att hon inte älskar sin dotter. Bebislyckan syns tydligt i hennes brev och dagboksanteckningar från den här tiden. Men när hon kommer hem efter att ha bevittnat hur övriga Europa låtit sig domderas av den tyska diktatorn, bär alltså pacifisten Bang på en sorg inför framtiden. Och hon, tillsammans med alla andra som spår en våldsam utveckling för världen, ska få allt för rätt. Snart ska avgrunden åter spricka upp. Och den här gången kommer Barbro Alving att bli krigskorrespondent betydligt närmare fosterlandet än förra gången.
Jag tror att vi två kan få varandra.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 4.
Hösten 1939. Ända sedan kriget i Europa bröt ut, när Hitler invaderar Polen i september, har en otålig Bang stått och trampat som en fullblodshäst inför ett Grand Prix. Hon vill vara där det händer. Men på tidningen har de varit tveksamma till att skicka iväg henne, en nybliven mor, till en krigszon. I oktober får hon ändå lov att ge sig av. Men inte ner på kontinenten, utan till andra sidan Östersjön. I Finland är det nämligen spänt läge eftersom Stalins Sovjetunionen sedan Tysklands angrepp hotfullt har skramlat runt den finska gränsen. Barbro Alving skickas till grannlandet för att hålla koll på utvecklingen. När som helst kan det smälla. Och det visar sig att när som helst är den 26 november 1939. Då dundrar skottelden i den ryska byn Mainila, precis vid den finska gränsen. Det är finländarna som går till attack. Hävdar åtminstone Sovjetunionen, som sen tar den påstådda attacken som intäkt för att invadera Finland. Och kvickt på plats vid den så kallade Mannerheimlinjen, den finska försvarslinjen ute på Karelska näset, är en 30-årig rockklädd och hattbeprydd Bang med cigarett i hand och blocket uppslaget. Där möter hon krigsverkligheten i den mest djupfrysta av vintrar, med finska soldater som på skidor kämpar mot de numerärt överlägsna sovjetiska styrkorna. I reportagen från finska vinterkriget skildrar Bang död, bedrövelse och tapperhet. Men också den märkliga vardag som uppstår i de finska bivackerna, soldaternas nattkvarter, som kallas för Korsu.
Luktar det ryss några kilometer fram i skogen, så luktar det finne här inne i Korsun, som grävts ner så långt träskmarken tillåter det. Lukt av ren, fin, hygglig finsk soldatvardag, där varje timme på dygnet tvingar varje man att lösa till synes olösliga uppgifter. En ung blond fältpräst sitter i ett hörn. Korsukocken tassar fram med kaffe. Han har just kommit från permission och har med sig den första färska grädden sedan den 5 december. En liten förvånansvärd påse ligger slängt på bordet. Det är ett paket ryska grötflingor av det lager som fiendeflyget då och då droppar fel i sina försök att föda sina instängda styrkor från luften. Expertisen säger att de är fantastiskt dyra. 1 rubel och 25 kopek för en handfull flingor. Förvaras kallt och torrt, står det på påsen. Hela Korsun småler åt ryssarnas sätt att lösa den frågan i en driva kall, torr finsk snö. Häpnadsväckande fakta kommer fram här i den snustorra, sakliga berättarton som är betecknande för varenda man i finska armén.
Det är inte svårt att tolka var reporterns sympati ligger. Barbro Alvings rapportering visar upp en stark glöd för Finlands sak. Det verkar vara utmanande för henne att förhålla sig objektivt till det som sker. Hon heroiserar finländarnas kamp. Men artiklarna är som vanligt uppskattade. Och de blir också en del i att väcka det engagemang som svenskarna känner för sina grannar. Finlands sak är vår är ett slagord. Och från Sverige sänds hjälpsändningar och frivilligtrupper. Från andra sidan, över Östersjön och den nordliga gränsen, kommer finska barn till Sverige med lapp om halsen för att skyddas från kriget. Från vårt östra grannland kastar sig Bangsen vidare till nästa nordiska krigszon. I april invaderas Danmark och Norge av Nazi-Tyskland. Och hon sänds ut för att skriva om det norska brödrafolkets motstånd. Men Norden inskrämt i ett hörn av den hotande diktatorsduon Stalin och Hitler och kriget nere på kontinenten i full gång är det här spännande tider för en journalist. Men också uttröttande. Och vi är glada över att vår Barbro Alving åtminstone har en famn att vila i hemma i Stockholm. För familjen på två, mor och dotter, har blivit tre. Barbro har mött sin livskamrat.
Det var Lois Sjökrona som var 12 år äldre än Bang. Lois kom från Skåne. Hon var av adlig släkt och det här med adelskap tilltalade faktiskt Bang. Hon var lite svag för det, även om hon inte alltid uttalade det. Hon var lång, hon var stilig och de blev väldigt förälskade och hade en sommar och beslutade sig för att börja leva tillsammans. De flyttade ihop som ett par, men ganska snart kan man säga så började Barbro ha sidohistorier. Så att ganska snart så blev det mer ett vänskapsförhållande och det var ett föräldraskap framförallt som de delade. Och där kanske Lois tog det stora ansvaret eftersom Bang ofta var ute på uppdrag.
Bang-barnet Ruffa har nu två mammor. Och den lilla familjen bor tillsammans i det hypermoderna yrkeskvinnornas hus på Gärdet i Stockholm. Som ett funktionalistiskt monument över moderniteten ståtar det med vaniljegul putsad fasad. Stora eleganta fönster med generöst ljusinsläpp och bekvämligheter som ska underlätta för just yrkesarbetande kvinnor. För 40-talet erbjuder inte daghem till alla. Den landvinningen är det flera årtionden kvar till. Men här i kollektivhuset på Furusundsgatan kan man lämna sina barn och ta som hand i den gemensamma barnkrubban. Man kan få sin middag levererad i mattissa från restaurangen på bottenplan. Och ens hembiträde kan inackordera sin egen liten lägenhet. Men det kostar förstås. Och för att dra in pengar till hushållet jobbar både Lois och Barbro. Den sistnämnda sliter som en oxe. Förstås för inkomsternas skull. Men i ärlighetens namn framstår hon också som lite av en arbetsnarkoman. Och det frestar på att jobba hårt. Precis hur kämpigt det kan bli när orken tar slut är Barbro Alving på väg att få erfara. En stor kris är på väg att brisera i hennes liv. Till råga på allt när hon är ute och far i fjärran land. Vi ska ta ett stort tidskliv 7 år framåt och resa österut. Iväg på långresa tillsammans med en folkkär. Men ganska bräcklig Bang.
P3, Sveriges Radio.
God morgon från Ekot som börjar på säkerhetskonferensen i Singapore. I ett tal under morgonen svensk tid så varnar USAs försvarsminister Pete Hegseth att en kinesisk invasion av Taiwan kan vara nära förestående.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Det måste vara uppenbart för alla att Peking förbereder sig för att möjligen använda våld för att ändra maktbalansen i den Indo-Pacifiska regionen. Så sa USAs försvarsminister Pete Hegseth inför en publik med asiatiska och europeiska ledare på Shangri-La-dialogen i Singapore, Asiens största försvarskonferens. Hegseth pekade på Kinas aggressioner i filippinska vatten och invasionshotet mot Taiwan. Kina rustar och övar dagligen för att ta Taiwan med våld, sa han.
The PLA is building the military needed to do it. Training for it every day and rehearsing for the real deal.
Peking betraktar ju Taiwan som en del av Kina och har sagt att man söker att införliva den självstyrande ön på fredlig väg, men har heller inte uteslutit våld. Men försvarsminister Hegseth menade att hotet om en invasion både är på riktigt och till och med kan vara nära förestående.
The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be.
Axel Kronholm, Singapore.
Och här hemma skärper regeringen kontrollerna av utländska fartyg i Östersjön. Från och med den 1 juli kommer Kustbevakningen och Sjöfartsverket att kunna samla in försäkringsinformation från fartyg som inte bara anlöper en hamn utan som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon. Enligt Justitiedepartementet är de skärpta kontrollerna en viktig pusselbit i arbetet mot den ryska så kallade skuggflottan som består av fartyg som ofta är äldre, har oklar ägarstruktur och saknar försäkringar och som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Utanför Hudiksvall attackerades igår kväll en man i 60-årsåldern i sitt hem av två för honom okända unga personer som ska ha knivhuggit honom, rapporterar P4 i Gävleborg. Enligt polisen fick mannen ytliga skador som inte var livshotande. Polisen utreder händelsen som grov misshandel och grovt hemfridsbrott. Ingen är gripen. Så vädret. Idag blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. I södra Norrland halvklart till mulet. I norra Norrland blir det regn följt av uppehåll och uppklarning. 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr. Ekots nyheter med Carina Segura Morberg.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night.
Thank you.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so hard in my blunt is. I see past pretty faces, so I got trouble trusting. But I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be vulnerable, so you can break my heart if you want to. She said, take your time.
First time we did it, but I let my guard down for you. Said I'll put my